ni varje morgon. Stor är din trofasthet, min Gud. Stor är din trofasthet. Ja, den är ny varje morgon. Ny varje morgon. Stor är din trofasthet, min Gud. Stor är din trofasthet. Halleluja. Så Herre, här har vi kommit. Vi har kommit till ditt bord, Herre. Vi har kommit för att bli mättade, Herre, av din åsyn. Vi tackar dig för det. Tack Jesus för att ditt ord bär inga bojor idag heller, utan det sätter fri och löser ut, Herre. Vi tackar dig för det, Jesus. Välsignas var och en som är här idag, Herre. Tack Herre för att du har någonting för oss var och en, Herre. Och att du mättar oss med ditt goda, i Jesu namn. Amen. Säg efter mig: jag är inte vad jag borde vara. Men tack gode Gud, jag är inte heller den jag brukade vara. Jag är under förvandling. Och Gud förvandlar mig dag för dag. Den här dagen blir bättre än den igår. Och den dagen jag möter imorgon blir ännu bättre. För jag stiger från den ena härligheten till den andra. Stig lite grann då. Vad har vi för publik här idag? Titta, titta, där sitter de och där står de. Fantastiskt. Sitt kvar där så kan de här sätta sig ner också. Så får vi liksom ordning i publiken här. Amen, halleluja. Härligt. Vad fint det har varit att vara hos er. I år har jag varit extra glad för att jag hade ju Marie med mig också. Tack och lov för det. Jag fick ju låsa in henne på rummet i fredags. För att hon får inte vara med för mycket, för att hon tar över, va. Hon glänser för mycket och så, va? Så att det, och då faller inte så mycket lys på mig, va. Så jag låste in henne i fredags. Men sen tog jag ut henne. Och nu har hon varit här. Halleluja. Underbart. Vi kan väl bara säga så här, Marie, att vi bara älskar den här menigheten här. Vi har känt den i många år. Jag satt och tänkte på hur länge har jag varit här och prekt här. Och jag vill dra mig till minnes att jag var här första gången 1991 och prekte här. Och hur många år sedan är det? Det är ju länge sedan. En del var inte födda då av er. Och jag tittar ut här, jag ser många av er var födda då. Ja. Men det är härligt med långa relationer. Det är härligt med relationer som går över tid och som går över säsonger. Halleluja. Och det är härligt. Och jag är väldigt nöjd med att bevara mina relationer som Gud har gett oss. Därför att de håller, även när vi blir lite äldre, så är de där lika fullt. Och jag ska preka lite om det nu idag också faktiskt. Jag kommer in på det. Halleluja. Amen. Så ni är fina ni. Ja, titta på din vän och säg så här: du är fin du. Och så säger du till nästa, och så säger du till nästa granne, säg till han sidemannen som sitter jämte dig: ja, det var väldigt vad du pratade. Så säger du till nästa man eller kvinna som sitter jämte dig: du och jag, Emil. Halleluja. Jag tänker på det här med framförallt då, ja, Astrid Lindgrens olika grejer, Pippi och allt det här. Men Emil är en liksom nivå för sig. Alltså, för den har så många guldkorn som man kan fortsätta hela livet och tänka på. Fantastiskt. Halleluja. Kommer ni ihåg det här när han säger det där, att han hjälpte ju någon där och säger: ja, så, det gjorde jag av min godhet. Sådana härliga bevingade ord som den där serien bevingade. Amen. Idag så tänkte jag föra dig till ett budskap som egentligen är väldigt... Det är egentligen väldigt självklart på ett sätt. Va? Men jag har upptäckt en ting, att det är inte de här liksom, ska vi säga, ytterkantsakerna som gör att vi faller eller som vi får problem med. Utan det är de där sakerna som är grundläggande saker. Det är där vi missar många gånger. Och nu ska du få något väldigt grundläggande här som du kan det rent logiskt och sånt. Men det här som fienden oftast rycker in i våra liv och plågar oss. Va? Vi får tänka på det här att fienden är ju smartare än dig och mig. Det är därför vi behöver Herren. Va? Du har ingen chans emot fienden själv. Men Jesus är mycket smartare, så att han hjälper oss att övervinna djävulen och hans listiga angrepp. Men listiga angrepp. Och då är det så att fienden, han håller inte på med dina frukter. Va? Utan han håller på med din rot. Han vill ödelägga roten, va? För då vet han att då faller trädet efter ett tag. Och vi sysslar ju oftast med frukter. Va? Vi tänker att jag har så dålig frukt i mitt liv, så jag måste byta frukt, eller jag måste fixa det. Så vi håller på där ute i ytterkanten på grenarna och så tittar vi där. Men fienden, han bryr sig inte så mycket om det. Därför att det är inte där han sätter in sin stöt, utan han lägger in den ner i rotsystemet. Och det finns, nu ska jag inte gå in för mycket på det, men det finns en förskjutning som ägde rum, kan vi säga, för ungefär 200 år sedan. För 200 år sedan så liksom myntades och lades grunden för det vi idag lever med i vårt samfund, nämligen humanismen. Va? Och humanismen är ju, alltså det är fint att vara human, va? Att tänka att det finns något bra i det. Men humanismen som ideologi, den har verkligen ödelagt väldigt mycket. Varför då? Därför att fram till ungefär för 200 år sedan så var Gud självklar. Va? Alltså man hade den här tanken av att Gud är i vår mitt. Va? Gud är alltings mått. Vi måler utifrån Guds verklighet. Va? Även vetenskapen, filosoferna, konstnärerna och så vidare. Alltså det som är kultur. Där var Gud i centrum. Om du tittar på de fantastiska målningar och så vidare som fanns. Michelangelo och de andra, Rembrandt och dem. Där var Gud i centrum. Han var där. Va? Men så skedde någonting, framförallt också kanske genom franska revolutionen och de franska filosoferna som kom. De börjar flytta bort Gud. Va? Och så ställer man in sig själv istället. Och då har du humanismens rot som heter att människan är alltings mått. Och det märker du idag. Va? Du ser det idag att man står upp. Nu ska vi rädda planeten. Va? Nu håller den på att gå under. Så nu ska vi rädda den. Nu ska vi ordna detta här. Och så nu ska vi save the planet. Va? Och nu ska människan sköta det här och göra allt detta. Man har inte rådfrågat Gud. Man vill inte ta kontakt med Herren som har skapat denna fina planet. Utan man ska göra det själv. Vi är alltings mått. Och när det kommer in i våra liv, då får vi stora problem. Va? Och fienden, han är så skicklig här. Så han har ju liksom lyckats få över det här. Och väckelserörelserna har inte heller lyckats att liksom konfrontera humanismen på det sättet. Utan istället så har man ägnat sig åt sin karismatik och sina olika saker. Och fienden är inte så väldigt upptatt av det. Du får gärna jula runt och hoppa omkring och ha det härligt och säga halleluja och allt det där. Men du förstår, om vi går på till roten av saker och ting, då kommer fienden att reagera. Om vi går till roten av ting och börjar liksom, arbeta där, då kommer fienden att säga det. Där får du inte hålla på med. Därför att fienden, han vet var kraften sitter någonstans. Kraften sitter inte i det du ser på trädet, utan det som är i trädet. Ja, men det liv som flödar i trädet. Och då är det såna elementära saker som vi ibland kanske inte tänker på. Och sånt. Men vi har problemer lika fullt. Och då vill jag föra dig till en väldigt viktig sanning idag. Två viktiga faktiskt. Kanske tre till och med. Men en väldigt viktig sanning om ditt förhållande till Gud. Va? Och Guds förhållande till dig. Och det här kommer bli så enkelt så att alla kan förstå det här. Till och med svensken som preker. Han kan förstå det här. Jag ska tala till dig om Gud och hans förhållande till dig idag. Och nummer ett. Gud är med dig. Alltså hade jag haft en orgelspelare här nu så hade det blivit starkt, va? Men nu är han och prekar någon annanstans. Men Gud med dig. Och du är bevandrad i din bibel och du vet ju detta. Att när ängeln kommer till Josef. och säger så här: du ska ta till dig Maria som din hustru och du ska ge det där barnet namnet Immanuel, som betyder Gud med oss. Vilket evangelium. Han skulle ju ha fått ett annat namn, så kanske som heter Gud mot oss, va? Det är en del som tänker det, att Gud är mot mig. Men du förstår, Jesus har fått ett namn och det namnet är Gud med mig. Halleluja. Amen. Gud är med dig. Och jag önskar att du skulle tänka lite mer på det nu som vi delar här. Därför att om Gud är med dig, wow, då är du på det vinnande laget, kan jag tala om för dig. Men ändå är det så många människor som tänker så här: Gud är inte riktigt med mig, va? Och varför skulle Gud vara med mig? Ja, det är en bra spörsmål. Det har kostat honom mycket, kan jag säga dig, för att han ska vara med dig och mig. Det har kostat honom det finaste han hade för att ställa sig med oss människor. Du ska ge honom namnet Immanuel. Jag tycker det här är så underbart. Jag måste läsa det för dig. Nu är det inte juletid, va, men det är fröjdetid. Lukas 1, vers 34. Då säger Maria ängeln så här: hur ska det här kunna ske? Så, ingen man har ju rört mig. Och ängeln svarade: den helige ande ska komma över dig och den högste kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och se, din släkting Elisabet ska på sin ålderdom också få en son. Och det var just bara det här jag ville skulle få med. Där det står så här så underbart: hon som man har sagt är ofruktsam. Jag vet inte vad man säger om dig, men jag vet att man säger om dig. Och en del av någonting man säger om dig vill du inte veta. Elisabet snackar man om. Man sa, ja, men det är ju hon där som är ofruktsam. Hon som man har sagt är ofruktsam. Alltså det verkar som att Gud liker att ta sig på an omöjliga projekt, alltså. Alltså när han ska, och vi vet ju detta från, även från Abrahams tid, när han vill starta upp en ny nation, ja, då tittar han på det som inte går, va? Det som är omöjligt, och säger: jag tar dig, du kan inte få några barn, så då tar vi dig istället. Ja, men jag säger allt det här för att ge dig lite hopp, va? Har du någon liksom gjort som Abraham, där det står så här, där han betänkte att hans egen kropp var som död, va? Det är en väldigt bra liksom visdomstips till dig. Betänkte. Fick du den nu eller? Alltså många människor, de bara tänker, men de ber inte. Och en del bara ber och de tänker inte. Men betänker. Halleluja. När du betänker, då är det mycket lättare att förhålla sig till det du ser i spegeln, va? När han betänkte att hans egen kropp var så som död. Och så tittar han på Sara. Och det var ju inte... Det var ju ingen glädjeskutt han fick där när han tittade på henne. Han fick inga sådana där idéer som man får ibland. Utan det var mer: ska vi gå och lägga oss här, älskling? Vi sover på varsin sida här, va? Kom inte över till mig, va? För att du, nej. Och han tittar på Sara och hon. Hennes moderliv var så som dött, står det. Då står det att då tvivlade inte han på Guds löfte i otro. Utan han blev fast med starkare i sin tro. Ty han ärade Gud. Halleluja. Amen. För att vi har en Gud, förstår du, som är så fantastisk. Han gör det omöjliga möjligt. Halleluja. Han är den som kan göra det du inte kan göra i dig själv. Halleluja. Hon som han hade sagt var ofruktsam. Det är vad folk säger. Men vad Gud säger är en annan ting. Halleluja. Och då uppmuntrar ängeln Maria med de här orden. Och sen så vet du fortsättningen sen också. Så vet du att när då hon blir havande, så blir det stora problem. Och vi ska inte gå in på det nu. Men då kommer ju då ängeln till Josef och säger: du ska ge honom namnet Immanuel, Gud med oss. Halleluja. Så det är det första vi säger här idag. Gud är med dig alltid. Vad är betingelsen för att han ska vara med dig? Gud. Det är Gud som är betingelsen. Är du inte glad för det då? För om det hade varit du som är betingelsen, då hade han inte varit med dig. Därför vi har ingenting som säger att han skulle vara med oss. Utan han har i sig själv beslutat att han ska vara med oss. Är det ett födelsemässigt beslut? Nej, det är ett beslut ur hans rättfärdiga vilja. Att han vill detta. Halleluja. Han har inte beslutat detta därför att han kände en morgon. Ja, nu ska jag vara med dem. Nej, utan han har bestämt inom sig själv. Jag är med människan. Halleluja. Underbart. Gud med dig. Och då vet ju du, när du landar i livet ibland så har du en del spörsmål. Var är du, Gud, någonstans? Då ska du veta detta. Det ska skjuta ut ur din ande. Ja, Gud är med mig. Alltså, du har många problemer i ditt liv och du har många spörsmål. Du funderar många gånger om saker och ting i livet. Men en sak som ska sitta där som en, liksom en, ska vi säga, grundfäste i ditt liv, det är: Gud är i alla fall med mig. Halleluja. Kan du säga halleluja? Ja, jag vet, du håller med mig om det här och det är jättebra. Men sen har du punkt nummer två i min preken då. Så den första punkten är enkelt: Gud med dig. Gud med oss. Finns det någonting som kan få Gud att ändra sin uppfattning? Nej. Vet du varför? Det står ett kors i vägen. Halleluja. Korset är ju en ställning, va? Det är en dödsmaskin, va? En ställning. Man satt upp en ställning. Och på denna ställning så tog Gud ställning. Och han beslutade genom det Jesus gör: jag är med mänskligheten. Halleluja. Gud med oss. Och det som är så förunderligt, det är att Gud var med dig innan du var frälst också. Gud har alltid varit med dig. Och det är det som gör att man blir så tagen av Herren, när man upptäcker att jag har levt utan den personen i mitt liv som var med mig hela tiden. Men jag har inte fattat det. Jag har trott att han är emot mig. Jag har trott att han liksom inte bryr sig om mig. Och sen när jag får ta emot honom så upptäckte jag att han har ju varit med mig hela tiden. Halleluja. Det är bra att ha med sig det när vi möter människor som ännu inte har tagit emot Jesus. Att Gud är med alla människor. Halleluja. Så tar vi steg två här. Gud är inte bara med dig. Han är för dig också. Därför att, om vi bara tänker lite grann. Du tränger den förstärkningen där. Därför att du känner ju en del människor. De är med dig. Men de är inte... Nej, just det. De hänger med, va? Men de är inte för dig. Och det kan vi upptäcka ibland i livet när vi liksom, vi har dem där, men de är inte för oss, va? De är i våra liv av andra grunder. De är inte där för att de är för oss. De är bara där för att de är där. Men Gud, han är med dig och... halleluja. Du känner till bibelordet och vi går dit. Det står så här i Romarbrevet 8, vers 31. Vad ska vi nu säga om detta, säger han. Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonar sin egen son utan lämnar honom för oss alla, utlämnar för oss alla. Så hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Amen. Jag stannar där nu. Gud för dig. Genom ditt liv så kommer du ha olika relationer. Du kommer ha relationer som kommer och går. Du kommer ha relationer som består också. Och det är väldigt viktigt för dig att du finner ut vilken typ av relation du har runt omkring dig. Och då är det grundläggande så här, att du har människor i ditt liv som kommer in i ditt liv och de är för vad du är för. Och du ska inte göra det misstaget att blanda de här grejerna här. Därför att det är människor som kommer in i ditt liv och de är för det du är för. De människor är väldigt aktiva och de upplevs som om de också är för dig. Men det kommer du finna ut efter ett tag i livet att så var icke fallet. De var egentligen aldrig för dig. De var bara för det du var för. De gillar din grej så att säga, va? De gillar din idé. Och här har du då begränsningen i ordet vision, va? Därför att visioner kommer ju in i människors liv. Och så har vi en vision och så kopplar vi med den visionen. Och det är inget fel i det. Det är bra, vi tränger visioner. Men det finns något starkare än det. Och det är att det faktiskt finns en djupare relation som vi kan ha. Nämligen detta att jag inte bara för det du är för. Jag är för dig också. Därför att de som är för det du är för kommer att lämna dig. Och många gråter mycket över det. Men det ska du inte gråta så mycket över. Därför att det ingår i hela den här grejen. Därför att de har aldrig riktigt kopplat med dig på djupet. För vad händer när ditt för ändrar sig? När du kanske inte längre är för det där. Ja, då kommer du upptäcka en hel del som, eller en del som har kopplat med ditt för. Att då är inte de längre för det nya som du är för. Och då kommer de att lämna dig. Och det blir så ledsna över det. Och jag trodde du var min vän. Ja, de var din vän på ett sätt. Men de hade inte kopplat med dig på djupet. Finns det någon som känner igen något av det här? De är för vad du är för. Ja, men sen har du de människorna som är för dig. De ska du sätta ett extra liksom ljus på i ditt liv. För de är de viktigaste människorna du har i ditt liv. Du har inte många sådana människor. Men om du har några sådana människor så är du en rik människa. Om din äktefälle är på det sättet, då har du ett rikt äktenskap. Men jag vet genom själasorg och sådana olika saker så vet jag att det finns de som lever gifta med varandra. Men de är inte för varandra. De går omkring som främlingar i äktenskapet. De bor i samma hus. Men de har inte kopplat på djupet. Du ska vara väldigt glad om att din kone är för dig. Du ska vara väldigt glad att din man är för dig. Och alla kvinnor sa. Och så kommer ju kanske min punch här idag. Jag har två riktiga knockar här idag. Men just därför att de är för dig. Så är de inte alltid för det du är för. Och det är därför en del får problem, va? Därför att de tänker, är du inte för mig längre? Du gillar ju inte mitt idé. Nej, de är inte för att du ska köpa ett flygplan. Varför är de inte för det? Jo, därför att de är för dig. Och det är därför som ibland i vårt äktenskap och i menighet och med våra nära relationer så ibland så tycker vi, ja, men varför ska du stå emot det här för? Varför står du? Jo, de står emot för att de är som är. Alltså de älskar dig på riktigt, va? De bryr sig på riktigt, va? Och därför så är de inte alltid för det du är för. Precis sån här är Gud. Och det är därför du måste nummer ett veta att Gud är för dig. Nummer två måste du också veta att han är inte alltid för det du är för. Kan du säga tack och lov, pris för Gud och någonting annat härligt? Ja, för jag vet hur du tänker och jag vet hur jag tänker att jag får en idé och jag ska göra detta. Och så vill jag ha med mig Gud på det här och så säger Gud, jag är inte för det du är för nu. Men lite längre ner i tidskorridoren så upptäcker jag ju, tack gode Gud att du inte hängde med på det projektet. Men du hängde med mig. Den bortkomne sonen, va? Den förlorade sonen är ju bilden på Gud och oss människor. Och Gud, han liksom är ju fadern i den här berättelsen. Och sonen fick den här briljanta idén, va? Jag ska ut. Jag ska satsa på min egen karriär, vet du. Jag vill ha arvet. Nu kör vi. Amen. Och pappan, han står där och säger, jag kan ju nästan känna detta, att han säger, det där är ingen bra idé, va? Jo då, en kanonidé. Jag kommer ihåg, han är hemma hos Herren nu, min äldre bror. Min pappa dödde ju så tidigt, va? Så mina äldsta bröder, de fick ju bli lite fadersgestalter där. De hade det inte lätt, kan jag säga. För jag fick ju en idé, vet du, när jag var 17 år gammal. Vi hade fått ett arv efter pappa, så jag hade lite pengar och sådär. Det är slut nu för länge sedan, men det tog slut när jag gjorde det här. Jag fick en idé, jag vill köpa min första bil, va? Och då hade jag sett den bilen, va? Och det var en Volvo Amazon. 1970 års modell med B20-motor. Weber-förgasare. Är det någon som har levt i den världen någon gång med? Ja, då vet jag hur gammal du är. Dubbe och nackstön i bak. Du vet, det var något nytt, va? Den fina nackstön i bak. Det såg så häftigt ut. Jag hade sett den där. Det här var år 1970. 1970 gjorde man den sista Amazonerna. Och sånt. Och att man slutade tillverka dem, det var att de var så bra gjorda. Så det gick ju inte att döda de där bilarna. Så de fick inte sälja så mycket Amazoner. För det liksom, de var så bra bilar. Så jag hade sett den där 1970-årsmodellen. Vet du? Och den skulle jag bara ha. Så jag skulle bara köpa den. Jag sett den på en butik. Så då säger jag vill ha ut av mina pengar här nu. För jag ska köpa den bilen. Och då min äldste bror, va. Vi kallar honom för äldstebrodern. Så Roland hette han och sa, Stefan, det här är ditt första bilköp nu. Kan vi inte gå och titta lite på lite fler bilar? Va? Det här var ju 1978 som jag fick körkort. Och bilen var 1970. Den var i och för sig ganska fin bil. Men alltså, de har ju slutat att tillverka de här bilarna. Du har ju pengar, du kan köpa en ny Volvo. Vi kan åka titta lite på butikerna och säga, varför ska du ha det? Men jag hade ju redan bestämt mig, vet du. Jag kommer aldrig glömma detta, jag har bett dem till livet så många gånger efter det här. Jag satt på min säng och han stod där i dörrgluggen. Och så pratade han, försökte vara lite liksom behjälplig, va. Då satt jag på min säng, va. Och så tittade han på mig och sa, men kan vi inte åka och titta på lite bilar? Då tittade jag på honom med mina 17-åriga ögon. Och så säger han så här, du har ingen rätt att uttala dig om det här. Därför att du är över 25 år gammal och ditt liv är slut. Nu kanske de sitter och tänker, det hittar du bara på, att tyvärr så var det sanning. Och så då kan jag aldrig glömma, då vände han sig i dörren och så gick han iväg. Och så hörde jag det här. Så gick jag och köpte den där bilen, va? Köpte den alldeles för dyrt. Och det var ju en gammal bil redan när jag köpte honom. Henne kanske, ja. Honom eller henne. Och sånt. Och sen fick jag liksom, i och för sig var en ganska fin bil, va, så jag var väldigt glad för den i alla fall. Men hur som helst då, att man inte lyssnar, va. Och det har jag tänkt på många gånger, hur vi är med Gud, va. Att jag ska göra det här bara, va. Jag har fått den här idén, va. Och det är så intressant också att det står så här, människan ställer till det, men det är på Herren som de vredgas, va. Och just detta, att varför inte Gud hänger med hela tiden på våra projekt, det är ju för att han älskar oss för mycket. Men det betyder inte att han bara lämnar oss, utan pappan var ju fortsatt kvar. Pappan hade en kärlek till sonen, och när sonen uppdagade att oj, jag har ju gjort mitt livs stora misstag här. Så kunde han känna detta, jag kan gå tillbaks till pappa, jag kan komma till honom. Och så gjorde han det, och så fick han upptäcka att han har en pappa som fortsatte för honom. Halleluja. Ja, men vänner, detta är evangelium. Att du har en Gud som alltid kommer att vara för dig. Alltid. Vad du än finner på, så är Gud ändå för dig. Va? Halleluja. Men försök inte, eller pröv dig inte på att få Gud med dig på allting som du håller på med i ditt liv. Därför att Gud kan inte välsigna allt du gör, men han välsignar dig. Och han står med dig, halleluja. Och även om du gör bort dig och även om du ställer till dig, så kommer du upptäcka, Gud är fortsatt för mig. Han kommer alltid vara för dig. Det finns inget du kan göra så att Gud skulle vända sig emot dig. Han gör inte det. Och det är där du har korset. Titta på korset så ser du, Gud är med dig och Gud är för dig. Titta på din vän som sitter jämte dig och säger så här, tack och lov att Gud är för dig. Och sen tar du någon till och så säger du så här, och jag är också för dig. Halleluja. Amen. Jag tänker på det här, din kone, va? Varför stannar hon i ditt liv, va? Varför är hon kvar, va? Ja, men hon gifte sig med en ung man, va? Men om man tittar på dig nu, va? Du brukar ha alla tänder i munnen, va? Och du brukar ha hår på huvudet. Och du brukar ha skinnet där det skulle sitta. Nu har du sjunkit ner, nu ligger du nere vid fötterna. Och du får hämta upp det varenda morgon. Och du drar på dig skinnet som en pyjamas. Och får upp det där. Och sånt. Varför är hon kvar i ditt liv för? Jag får ta lite om kvinnorna också. Varför stannar gubben kvar? Va? Har du tittat i spegeln nyligen? Vad är det som gör att han... Alltså han får ju lite en marerits. Varenda morgon han vaknar. Oh! Alltså är det du, älskling? Varför stannar hon? Varför stannar han? Varför är han kvar? Varför är hon kvar? Jo. Oh, därför att hon... blev inte förälskad i din ålder. Hon blev förälskad i dig. Halleluja. En av de vackraste ting jag vet när jag ser på människor. Det är människor, kärlekspar som blir gamla tillsammans. Jag tycker det är så vackert. Halleluja. Man levt ett helt liv tillsammans. Man tittar på deras händer. Deras händer beskriver hela livet. Jag tycker det är så vackert. Jag vet att det här får du inte höra på Hollywood. Men det får du höra i den här menigheten. Halleluja. Ju äldre du blir, ju vackrare blir du. Halleluja. Amen. Kanske inte på utsidan. Men det är tack och lov att det finns så mycket reservdelar. Du har hört den där sången som Gators sjunger, va? Han gifte sig med sin kvinna. Och så på bröllopsnatten så skulle de ha bröllopsnatt. Och sånt, va? Men då började hon med att ta av sig peruken. Och la den på stolen. Sen tog hon ut händerna och la den på stolen. Sen tog hon ut sitt emaljöga och la den på stolen. Och sången heter Side by Side, va? Och sen så tog hon, skruva hon av sig en benprotes som hon hade, så ställde hon den vid stolen. Och så slutar sången med, jag såg på stolen, det var mer av henne där. Så kan det bli, vet du. Ja, halleluja. Jag tycker det är fantastiskt. Jag tänker så många gånger med mig själv. Jag tänker Maria, att hon stannar kvar i mitt liv. Vi har varit gifta i 40 år nu i juni. Och vi har inga planer på att ändra det här projektet som vi har tillsammans. Utan vi fortsätter. Halleluja. Tack och lov att vi inte bara är för det vi är för. Utan vi är för varandra. Halleluja. Amen. Kan du säga amen? Du förstår, din fru gifte sig inte med en kropp. Hon gifte sig med dig, va? Amen. Och nu är det inte mycket kropp kvar, eller också är det väldigt mycket kropp kvar i ditt liv. Det går lite olika håll där. Men nu ska jag ge dig den sista tanken här idag. Och det är detta. Att Gud är för dig betyder inte att han är emot andra. Det här kom som en uppenbarelse för mig. När jag satt med Marie för några år sedan. Du säger, har du inte fattat det förrän? Nej, det tog, jag trängde en uppenbaring helt enkelt. Därför att du vet ju det, när du får, när det landar i dig så känner du sig, yes, Gud är för mig. Amen. Och ibland så kan det komma smygandes tanken att Gud är ju för mig. Va? Alltså så är han också då inte riktigt för dem. Va? Jag och Marie satt på varsin sida i varsin soffa. Vi hade lite argument, som man säger på engelska. Vi hade lite, och det har ju ingen vet vad det är för någonting. Vi krånglade inte, men det var nästan. Och det var lite olika såna här disputer. Och då hade jag ju Gud för mig, va? Och så intog jag den här stilen som man kan göra ibland. För jag kände ju det att jag behöver liksom ta upp en del tips med Marie, va? Det här med liksom Efesbrevet 4 och sådana saker, va? Liksom ordningarna i en familj, va? Ett äktenskap, va? Att det... Jag var tvungen att påminna henne på det. Att du, här, du vet, jag är huvudet, va? Jag, va? I den här relationen. Va? Och du ska ju underordna dig mig, va? Marie är ganska morsom, vet du. Så hon sa, ja, Stefan. Jag prövar att göra det. Jag prövar att komma under dig. Men du vet, det är väldigt vanskligt. För det är så otroligt lågt. Jag kommer inte under. Va? Så vi har haft såna här lite disputer genom åren. Va? Och då satt jag på ena sidan soffan och hon satt på andra. Och så sa jag så här. Maria upplever att, då, så att Herren, va, och jag säger det här, va, att det finns ting i ditt liv som du behöver ändra på, va? Justera, korrigera en del saker i ditt liv. Och jag känner mig väldigt säker, va? Jag kände liksom, Gud är för mig, va? Han är med mig, vet du. Och så sitter Marie på andra sidan och säger så här, det var märkligt, sa hon. Det var märkligt att du säger så. Därför att jag upplevde själv nu just att Gud sa att det är du, Stefan, som ska ändra på dig. Och helt plötsligt så slog det mig bara. Här sitter jag med Jesus som är för mig. På andra sidan sitter Marie med Jesus för henne. Alltså det är inte så att jag har lite mer Jesus, jag. Och hon har lite mindre. Alltså hon har lite tolerans Jesus och jag har liksom, utan hon har lika mycket Jesus som jag har, va? Och så slog det mig, om jag fortsätter nu så kommer jag ju att använda Jesus emot Jesus. Det blev som en revelation för mig, va? Du säger att du fick en revelation om det. Ja, men tänk, dybden i det här. För när du och jag förhåller oss till andra människor så kan vi ibland, kanske utan att vi tänker på det, vi tänker att vi har Gud lite mer, va? Än andra. För de har ju inte sett det här det jag har sett, va? De har sett mer än du tror, alltså. Men du vet, jag har ju Gud med mig, va? Han är för mig, va? Ja, men han är också för dem. På samma måte som han är för dig så är han för dem. På samma måte som han för din mannen så är han för konen. Jag tänker på när Jesus kom till en stad som de inte tog emot honom. Det står så här i Lukas 9, vers 53. Men folket tog inte emot honom eftersom han var på väg till Jerusalem. Och när hans lärjungar Jakob och Johannes såg det, så sa de, Herre, vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem? Fire! Jag tänkte på alla dessa, alltså dessa krig som har pågått genom historien. krig mot bröderna, krig mot syskonen, krig. Det är viktigt att det är rätt eld som kommer ner. Ska vi kalla det eld som förtär dem? Och då vänder sig Jesus, och det här kommer fram mycket bättre i engelskan. But he turned and rebuked them and said, ye know not what manner of spirit ye are of. Ni vet inte vilken ande ni är av. Och så säger han så underbart här. For the son of man is not come to destroy men's lives, but to save them. Halleluja. Jesus inte kommer för att ödelägga människors liv, utan han kommer för att frälsa dem. Halleluja. Och här står ju hans liksom disciplar där. Ska vi kalla ner eld över dem? Ni ska dö. För ni tar inte emot Jesus. Och så vänder sig Jesus och säger, vad håller ni på med? Jag har ju kommit för att frälsa dem. Så det är viktigt att vi förstår att vi kan inte använda Jesus mot Jesus. Utan vi måste ju se att Jesus är för mig. Men han är också för de andra. Han är för min äktefälle. Han var för Marie, va? Så jag la ju ner det projektet att försöka hålla på. Va? För jag upptäckte ju, jag håller ju på nu och försöker få Jesus emot Jesus. Det går ju inte. Så jag la ner det och det blev väldigt bra. Halleluja. Amen. Amen. Du måste tänka på det här. Gud har inga favoriter. Därför att hans favoriter är alla. Jo, men du förstår, det är något väldigt speciellt med mig, va? Jag tänker på min lilla mamma, va? Hon är hemma hos Herren. Hon är död, va? Men så hon är hemma hos Jesus. Hon är död för tillfället. Och hon var en sån liten mamma, va? Hon födde 8 barn. När jag var liten tänkte jag så här, hennes lilla kropp där. Hur kunde det komma ut 8 stycken ur den, va? Helt otroligt. Jag fick inte ihop det, va? Jag tyckte hon var så otroligt liten, va? Ja, jag kan mer nu. Hon var ju så genialisk mamma, så har jag ju upptäckt efteråt. Hon var inte speciellt bildad och så, med en enkel bakgrund. Men hon var väldigt flink mamma. Och vet vad hon fick oss barn att känna? Hon fick oss att känna att det var något väldigt speciellt med oss. Och jag hade den födelsen. Stefan, det är något speciellt med dig, Stefan. Det är liksom, du har en speciell... Jag fick den känslan att hon älskar mig liksom lite mer än alla de andra bröderna, va? Att jag hade en speciell plats hos henne som inte de andra riktigt hade. Det var hela min uppväxt var på det sättet. Hon sa ofta till mig, Stefan, vad du än tar dig för så kommer du lyckas. Du är så, bara du vill det så kommer du klara det, va? Och jag fick den födelsen, va? Och sen när hon hade varit död i några år, så satt jag och mina andra bröder och samtalade. Vi satt och pratade. Och så kom vi in på vår barndom och hur jag vuxit upp. Och så sa jag ju det. Ja, det var ju väldigt härlig barndom jag hade. För mamma hade ju så speciellt öga till mig, va? Alltså jag upplevde ju det att hon älskade mig på en väldigt speciell måte. Och så, jag var ju väldigt nära henne, va? Och då tittade min andra bror Leif. Säger han så här, vad pratar du om? Så? Det var ju mig. Så. Hon hade ju ett speciellt öga till mig, säger han. Och sen kommer Patrik, då, lillebror. Och säger, vad snackar ni om? Så? Det var ju mig hon älskade på ett väldigt speciellt sätt. Alltså hon hade lurat oss allihop, va? Hon hade blåst oss allihop. Vi gick i den tron att det var något så speciellt med oss som personer och individer. Och så uppdagar vi att hon behandlar alla barna precis på det sättet. Att de satt och kände, mamma, vet du, hon har något speciellt öga till mig. Alltså. Det är något väldigt speciellt. Men hon hade den förmågan. Och då har jag tänkt på Jesus. Visst är det så att du sitter och känner Jesus och jag, va? Du och jag, Alfred, va? Jesus och jag, vi har en speciell grej tillsammans. Absolut. Men hon som sitter jämte dig tänker ju likadant. Och han som sitter bak dig har samma förhållande till Jesus. Det är något speciellt i din relation med honom. Halleluja. Amen. Men det gäller allesammans. Amen. i den stunden jag börjar förhäva mig och säga, jo, Jesus accepterar er, men han älskar mig, va? Jo, Jesus, du får vara med där hos honom, va? Men mig, där vet du, har vi en dimension, va? Alltså jag har en tredimensionell relation med Jesus, va? Jag har den utvecklat på ett väldigt speciellt sätt. Lägg ner den tanken. Därför att han eller hon som sitter jämte dig har precis samma ingång hos Jesus. Han älskar den lika mycket som han älskar dig. Halleluja. Varken mindre eller mer, utan lika mycket. Halleluja. Det är den Jesus som vi följer. Det är den Jesus som vi känner. Och det är därför som det är så underbart att veta det. Att han är med mig. Och han är för mig. Men han är inte emot de andra. Han är med dem och för dem lika mycket. Det finns bara en som är sådan. Och det är Jesus. Halleluja. Och det är därför vi älskar honom så mycket. Halleluja. Visst är det härligt att tänka den tanken. Har du haft problem med några andra människor någon gång? Nej, du är ju så helig. Och så. Ja, men jag tänker ibland så här, de här människorna är väldigt svåra att älska, va? Människor som alltid liksom, de kommer in och bara är i vägen för dig hela tiden. De tar med sig, vi bodde på hotell nu, det var en massa hundägare där med sina hundar, va. Nu liker jag ju djur, va. Men inte på hotellen, va. Och då kommer de där hundägarna där med sina hundar. Tänk så. Skjut hunden, va. Du vet, de kom in och var blött ute och så luktade jag i hissen där man ska åka upp där. Hej, det är min lille Frido det här. Åh, det är fint. Men så hinner jag inte tänka färdig. För jag tänker, Jesus älskar den här personen lika mycket som han älskar mig. Halleluja. Med eller utan hund. Och sån är han. Halleluja. Amen. Det är den Jesus du har med dig. Det är den Jesus som är på din sida. Amen. Och det är den Jesus som vi följer och tjänar. Prisat vare Herrens namn. Jesus, nu tackar vi dig. För att du har valt att vara med oss, Herre. Och du har valt att vara för oss, Herre. Tack för att du aldrig vänder dig emot oss, Herre. Utan du alltid står vid vår sida, Herre. Du är alltid där, Herre. Tack för dig, Jesus. Herre, vi har lite svårt att känna det. Därför att vi inte alltid liksom är sådana själva. Men du är sån, Herre. Och Jesus, du är så mycket bättre än vad vi förtjänar. Och till trots hur vi ställer till dig i livet ibland, så är du trofast, Herre. Du är där hela tiden, Jesus. Tackar dig, Jesus, för det. Prisar och lovar dig för det. Tack för en läkedom här i mötet idag, Herre. Tack för hälsa och liv, Herre. Tack för frid, Herre. Och tack för glädje, Jesus. Halleluja. Jag ber att någon idag, Herre, skulle få uppleva denna underbara kärlighet, Herre, som du har till var och en, Jesus. Att den skulle få känna, Herre, att det är något väldigt speciellt, Herre. Det är något väldigt särskilt, Herre, med den personen, Jesus. Tack, Herre, att du gör det, Herre. Att vi får känna att du har en sån underbar kärlighet till oss, Herre. Att vi faktiskt får leva i den tanken, Herre, att det är något speciellt med mig. Det är något som gör, Jesus, att du älskar oss så oändligt mycket, Jesus. Tack för det, Herre. Men att du också hjälper oss att se, Herre, att den som är vid sidan om oss har precis samma kärlek ifrån dig, Herre. Jag tackar dig för det, Jesus. I Jesu underbara namn. Bara helt till slutet på mötet här, så skulle jag bara, jag ska inte bjuda fram någon här nu, utan du ska bara ta emot detta och ta in det i ditt hjärta. Och det har att göra med ditt liv där hemma, med din familj och din äktefälle och det du lever med där. Det har varit en del grus i maskineriet den senare tiden. Det har skrapat. Det har varit gnissel. Och ni går där hemma. Och ni är nästan alltid sura. Sura på varandra. Och det har blivit nästan som en jargong. Det har nästan blivit en vana. Att ni möter varandra och så är ni sura. Och är lite irriterade på varandra och sånt. Och jag upplevde här i mötet idag. Så faktiskt ska Herren låta passionen och kärligheten och allt det där som ni brukade ha i era liv. Att det ska få flamma upp igen. Att det ska bli en nytändning i er relation. Alla relationer går ju ibland in i slentrian. Och liksom vi tar varandra för givet. Och så blir vardagen och alla dess omsorger och bekymmer så tar de över. Men du vet att den kärlighet som Jesus har till oss, den kallas för den första kärleken. Den har han hela tiden med oss. Och det finns också en kärlighet mellan två makar som kan vara blomstrande och som kan vara passionerat. Även när ni har levt många år tillsammans. Och den kärligheten, den är kryddan i hela relationen. Och om det är så för dig, och det är därför jag sa att du ska inte börja ge dig till känna eller någonting sånt där. Utan det här är bara något mellan er och Gud, va? Och säger Stefan, vi har liksom hamnat i en slags låsning, va? Att vi är slemme mot varandra faktiskt. Och vi finner fel hos varandra hela tiden och allt det där. Men om du drar dig till minnes, så var det inte alltid så. Utan det var en kärlighet, det var en atmosfär hemma hos er. Som var fylld av kärlighet. Och ni gav varandra ros istället för ris. Och du säger, Stefan, vad ska vi göra? Båda två utav er. Bara ta emot ifrån Jesus nu. För han som är kärligheten, han som är livet, han som är den som håller ihop saker. Han är där hos er nu. Halleluja. Tack Jesus för att du gör ett mirakel här. Här och nu. I Jesu namn. Ett mirakel Jesus. Tack Jesus. Att det som har blivit lunket här, det kommer till liv igen här. Det som har blivit, har liksom elden som har brunnit ut här. Det kommer ny eld här. Tackar dig för det. Passion här. Kärlek Jesus. Och innerlig uppskattning av varandra Jesus. Tack för det här. Tack för dig Jesus. Därför både du och din make, både du och din maka lider ju under detta. Det här är inget som ni önskar. Det är ingenting som ni vill inte ha det så här, men ni har fastnat. Det är som ett fängsel, va? Kommer inte ut, va? Hittar inga vägar. Och därför kommer Jesus mirakulöst bara och öppnar fängelsedörren och släpper ut er nu så att ni kan komma in i den blomstringstid. Den nästa säsongen av ert äktenskap som kommer vara den bästa säsongen. Åh, halleluja. Åh, den kommer vara fylld av liv och kraft och styrka och väldigt mycket kärlek. Halleluja. Tack för dig Jesus. Tack för dig Jesus. Bara öppna ditt hjärta och ta emot det där. För det gäller er. Det gäller er. I Jesu namn. Halleluja. Amen. Ska vi stå upp på våra fötter? Halleluja. Kan du bara säga med mig nu, tack Jesus att du är med mig. Och tack Jesus för att du också är för mig. Tack för att det är ditt val, Herre. Och att det valet består in i evigheten. Och tack för att jag får vara din. Och tack för att du är min. Du och jag, Jesus. Vi har en speciell relation. Och Herre, när jag tänker på han som står vid sidan om mig, så inser också jag att han eller hon har också en speciell relation med dig. Hjälp mig att förstå det. Jag har inte mer av dig än vad min vän har. Vi har alla lika mycket. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Det är dags för att kramas lite grann, tror jag. Pastorerna kramas här. Så då får ni också kramas. Då är det okej att göra det. Halleluja. Halleluja. Jag känner för att laga en sång faktiskt. Jesus är med dig. Han är för dig. Han går vid sidan. Bor också i dig. Kommer aldrig vända sig emot. Aldrig, aldrig någonsin. Han är alltid med dig. Aldrig emot. Men ibland min vän, när du gör lite tokiga grejer, det gäller även killar och en del tjejer. Du har ett projekt och nu säger Jesus, kom häng med. Han säger till dig då, inte jag, nej. Men han är alltid på din sida. Han är alltid på din sida. Alltid för, alltid med, alltid i, det ska du se. Jesus, han är den bästa som finns för dig. Men om du någonsin kan tänka dig att du har någonting väldigt speciellt i dig, som är mycket mer än någon annan som är vid sidan om dig, då kommer Jesus komma till dig och säga nej, 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 nej. För jag älskar alla lika mycket. Han är för dig. Han är med dig. Han går i dig. Han är där varje dag tills hela resan till himmelen bär. Han var med dig igår. Han är med dig idag. Och vet du vad? Han är med dig i din morgondag. Han är i dig. Han är för dig. Han går med dig varje dag. Säg halleluja. Är inte Jesus underbar? Halleluja. Jag bjöd på en liten sång bara för att visa att han är så underbar. Och allt folk ropar det. Gud signer allihopa. Amen.
Halleluja.